Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Mushroom at the End of the World on the Possibility of Life in Capitalist Ruins är en antropologisk och tvärvetenskaplig bok av Anna Lohenhaupt-Tsing, utgiven 2015. Med matsutakesvampen som utgångspunkt undersöker hon hur liv, ekonomi och ekologi formas i landskap som har förstörts av skogsavverkning, krig, industri och annan mänsklig påverkan. Boken följer svampens globala handelsvägar från skogar i Nordamerika och Asien till japansk gourmetkultur och visar hur kapitalismen inte bara skapar ordning utan också ruiner, osäkerhet och nya former av samarbete. Tsing skriver inte en traditionell samhällsanalys utan en blandning av fältarbete, teori och berättande observationer. Syftet är att få läsaren att se världen som ett nät av samverkande arter, människor och ekonomiska system, där överlevnad ofta bygger på tillfälliga och oväntade relationer. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. Det första, Matsutake som exempel på hur liv kan växa i kapitalistiska ruiner. Bokens viktigaste utgångspunkt är matsutakesvampen, som trivs i skogar som har störts av avverkning och annan mänsklig aktivitet. Den är värdefull på den japanska marknaden, men kan inte enkelt odlas industriellt, vilket gör den till ett bra exempel på hur natur och ekonomi inte följer raka, kontrollerade linjer. Tsing använder svampen för att visa att förstörelse inte bara betyder slut, utan också kan skapa villkor för nya livsformer. Det handlar inte om att romantisera ruiner, utan om att analysera hur organismer, människor och marknadssystem anpassar sig när stabila ekosystem har brutits upp. Matsutake blir därför mer än ett biologiskt objekt. Den blir ett sätt att förstå samtida kapitalism som något som både utarmar och öppnar oväntade möjligheter. För det andra, assemblage som metod för att förstå sammanhang utan enkel helhet. Ett centralt begrepp i boken är assemblage. Alltså tillfälliga sammanfogningar av olika element som samverkar utan att bilda ett helt slutet system. Tsing använder detta för att beskriva hur skog, svamp, människor, handel, teknik, kultur och väderförhållanden hänger ihop i föränderliga mönster. Poängen är att världen inte kan förstås som en stabil maskin med tydliga orsaker och effekter, utan som något som formas genom många lösa kopplingar. Det gör analysen mer öppen än i traditionell ekonomisk teori, eftersom den tar med relationer som ofta förbises, till exempel mellan arter eller mellan lokala plockare och globala köpare. Begreppet hjälper också läsaren att tänka historiskt, utan att utgå från framsteg som mål. Istället framträder en värld där tillfälliga möten, avbrott och samordningar är avgörande för vad som faktiskt kan ske. För det tredje, global matsuttag i handel som fält där kultur, migration och ekonomi möts. Boken följer matsuttag genom en global försörjningskedja som binder ihop mycket olika platser och grupper. Tsing skriver om plockare, handlare, japanska konsumenter och andra människor som alla deltar i handeln, men utan att vara lika mycket styrda av samma regler eller samma livsvillkor. Det gör commodity chain-perspektivet särskilt viktigt eftersom svampen visar hur en enda vara kan förena skilda sociala världar. Här framträder också migration, marginalitet och informella arbetsformer som en del av den moderna ekonomin, inte som avvikelser från den. Genom att följa svampen från skog till marknad visar Tsing att globalisering inte bara handlar om storskalig effektivitet utan också om osäkerhet. Lokala kunskaper och beroenden som aldrig blir helt standardiserade. Analysen blir därmed både ekonomisk och kulturell eftersom varans väg samtidigt berättar något om människor som försöker försörja sig i en ojämn värld. För det fjärde, prekaritet som villkor för lärande och överlevnad. Ett återkommande tema i boken är prekaritet, alltså osäkra och instabila livsvillkor. Tsing behandlar detta som något mer än bara ett problem. Hon undersöker också hur människor lär sig att leva med osäkerhet när fasta institutioner eller långsiktiga garantier saknas. Det är viktigt eftersom boken inte erbjuder en enkel lösning på kapitalismens kriser utan visar hur vardagsliv ofta formas genom improvisation, flexibilitet och beroende av andra. Svampplockare, skogsarbetare, handelsnätverk och andra aktörer måste hela tiden läsa av förändringar i landskapet och anpassa sig till dem. På så sätt blir prekaritet både ett villkor och en kunskapsform. Tsing argumenterar inte för att osäkerhet är bra i sig, men hon visar att den kan göra vissa människor mer uppmärksamma på relationer, gränser och möjligheter som annars skulle förbli osynliga. Det ger boken en politisk skärpa som skiljer den från mer abstrakta miljöstudier. Slutligen, en ovanlig form som blandar antropologi, esse och berättande observation. Boken är också särpräglad genom sin form. Singh skriver inte som i en traditionell akademisk monografi med en strikt linjär argumentation, utan växlar mellan teori, fältanteckningar. Kortare avsnitt och reflekterande partier. Denna form är inte bara stilistisk, utan en del av själva resonemanget. Genom att låta texten röra sig mellan nivåer efterliknar hon den rörlighet och ofullständighet som präglar de världar hon beskriver. Det gör läsningen mer krävande, men också mer trogen ämnet, eftersom matsuttaget och dess miljöer inte låter sig fångas i ett enda perspektiv. Formen hjälper också till att undvika en alltför enkel slutsats om katastrof eller hopp. Istället öppnas ett sätt att tänka där olika typer av kunskap får samexistera. För läsaren innebär det en bok som både informerar och förändrar sättet att se, snarare än att bara leverera färdiga svar. Sammanfattningsvis, den här boken passar bäst för läsare som vill förstå sambandet mellan miljöförstörelse, global ekonomi och mänsklig överlevnad på ett mer nyanserat sätt än i vanliga klimat- eller samhällsböcker. Den är särskilt relevant för studenter och läsare inom antropologi, miljöhumaniora, ekologi, samhällsteori och samtida kapitalism, men också för allmänheten som är nyfiken på hur en enda svamp kan avslöja stora strukturer i världen. Det praktiska värdet ligger i att den tränar blicken för relationer, beroenden och osäkra livsvillkor, medan det intellektuella värdet ligger i att den erbjuder begrepp som assemblage, patchiness och kapitalistiska ruiner för att tänka om historisk utveckling. Det som verkligen skiljer boken från många andra verk i samma kategori är att den inte söker en slutgiltig förklaring eller en enkel lösning. Istället visar den hur kunskap kan växa genom uppmärksamhet på det lokala, det oväntade och det mer än mänskliga. Det gör den både metodiskt originell och långsiktigt användbar. Om du vill stödja Anna Lowenhaupt Singh, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!